Vi stänger dörren.
Tack, tack. Sista minut kom de in.
Välkommen till eftermiddagspasset direkt efter lunchen. Så vi ska försöka göra det väldigt intressant så att ni inte somnar nu. Vi kommer att ha 4 talare på de 90 minuterna som vi har. Vi har Stefan Hurling som kommer att berätta för oss vad en domännamn är. Sen har vi Peter. Peter är en av våra mer kreativa kunder som kommer att berätta för oss varför man skulle vilja ha domän nu för tiden. Sen har man Jonathan Franze, en av våra stora ombud. Han är ordförande i ombudsförening och berättar hur man köper en domän. Sen med tanke på att domänen har blivit så pass viktig och samhällskritisk så har vi fått en egen lag som Helena kommer att prata om. Som moderator kommer jag att försöka att de olika talarna håller sig ganska korta. Jag hade tänkt ungefär 15 minuter så att vi har tid kvar för diskussion. Som i mina ögon kan bli väldigt spännande. Det kan vara så att det finns en del provocerande frågor som ni har, så får ni jättegärna ställa dem också. Så med lite tur har vi en 20 minuter kvar slutet av sessionen för att diskutera relation mellan tillväxt och pris och kvalitet till exempel. Tänkte börja med Stefan.
Funkar det? Hörs jag? Nej. Hörs jag nu? Är det jag som ska göra något eller du? Så. Stängde jag den eller den fick jag? Jo. Den är på. Antingen, jag kan tala högst. Nu låter det. Vad bra. Får se hur länge ni gör det. En kvart ungefär ska jag låta. Ska se hur jag lyckas det. Jag heter Stefan Hörling. Det är väldigt praktiskt att veta. Jag är forskare vid Institutionen för industriell ekonomi. Jag ska lägga fram min klocka också. Och där har jag tidigare forskat bland annat på omoraliska affärsmodeller på nätet. Jag har funderat lite på hur man tjänar pengar på att skicka spam, hur man tjänar pengar på att skicka datavirus till folk och liknande saker. I samband med detta så kommer man rätt snabbt in på domäner för att de är rätt viktiga i just den här branschen. Så att jag har funderat lite på vad en domän är och hur den fungerar. Så att på 15 minuter ska vi få lite filosofiska fragment från vad en domän är och kan vara. Inte så mycket svar, men lite frågor. Jag tänkte börja här i vad IIS är, eftersom det trots allt är därför vi är här. Internet är rätt lustigt just eftersom det har uppstått en mängd tillgångar. Vissa skulle säga att det är en slump, andra skulle säga att det är tack vare att tekniker har jobbat väldigt, väldigt hårt, väldigt länge. Men relativt plötsligt så har vi saker som är värda väldigt mycket, som en toppdomän. Vi har öppna källkodsprogramvaror till exempel som används väldigt viktigt och som måste förvaltas på något sätt. Ett sätt att försöka hantera det här som vi provar i Sverige för .se är att ha en stiftelse. En allmännyttig stiftelse som långsiktigt ska verka för internets bästa. Så grundpoängen här är att även om ombud är ute efter att tjäna så mycket pengar som möjligt, så det är nödvändigtvis inte vad IIS är ute efter att göra. Det här är väldigt knepigt för en företagsekonom, för att det enda vi vet är hur man maximerar vinst, och inte ens det vet vi. Men det är det vi resonerar om, så att vi har väldigt lite kunskap och modeller för att försöka styra organisationer som inte är ute efter att maximera vinst. Vilket är en av de stora utmaningarna för en stiftelse av den här typen. Vad är då en domän? Historiskt sett så är givet att det är en teknisk adresseringsmetod. Det är där vi började. Vi vill ha bort hosts.txt som var en på sin tid rätt bra lösning, men som skalade väldigt dåligt. DNS har skalat extremt bra, förvånande bra tycker jag, med tanke på den utveckling vi har haft. Man gjorde en del smarta saker. Som ekonom så tycker jag det är väldigt läckert att vi kom på att vi skulle separera namnet från tjänsten, vilket gjorde att jag kan outsourca min mail till någon annan till exempel. Svårt att göra med en hustfil. Dessutom så har ju domänen blivit väldigt, väldigt mycket annat, och det är därför vi är här idag. Det är ett varumärke för många företag som jobbar på internet. Inte så mycket att säga om det. Det är en gatuadress i formen att det är någonting som vi ger till folk för att berätta hur vi hittar till oss. Det är en identifierare när vi använder det i e-post, vi använder det i SIP-adresser, vi använder det i våra chattadresser och så vidare. Och det har även blivit en form av identitetsskapande symbol, en statuspryl. Många av oss har våra fina e-mailadresser med domänerna vi är väldigt stolta av. Vilken domän vi tillhör, vilken domän vi använder utåt, säger någonting om vilka vi är och vad vi gör. Vilket är en lite mjukare aspekt av vad en domän skulle kunna vara. Jag måste ha papper, för annars klarar jag inte det på 15 minuter. Värde är ett av de mest komplicerade begrepp vi ekonomer håller på med, eftersom vi ofta håller på med väldigt enkla begrepp. Den som har tänkt mest, längst och gjort mest kring teorin om värdediskussion är allas våran Karl Marx, den briljanta nationalekonomen. Hans mest kända teorier om utsugande av arbetaren är det självklara sätt som vi idag diskuterar värde, det vill säga att vi förädlar en produkt och då adderas ett värde. Så produkten vi säljer har ett värde som i varje steg har ökat lite, vilket motiverar att ta ut ett högre pris än för råvaron. Mer modernt så börjar man säga att vi kommer in i någon form av konsumtionsekonomi. Att värdet av någonting är helt enkelt det vi är villiga att betala för det. Värdet har inte att göra med hur mycket det kostade att ta fram produkten, utan vi sätter värdet efter marknaden. Vi har ett bytesvärde och vi har ett användarvärde. Användarvärdet är helt enkelt alternativkostnaden. Hur mycket sparar jag på att köpa det här, så mycket jag vill att betala? Vi har även det mest mer moderna sättet att se på konsumtion i den fullständigt postindustriella världen, där allting handlar om identitet och symboler, och där värdet av vad vi konsumerar inte har någonting alls med någonting att göra, utan bara med hur viktigt det är för oss att identifiera oss med det här varumärket. Så frågan är ju då sen hur vi ska maximera detta värde. Rent ekonomiskt, materialistiskt, handlar det om att hitta någon form av jämviktspunkt mellan att sälja så mycket av en produkt och sälja den så dyrt som möjligt. Det är jämviktspris, det antal enheter vi kan sälja till priset där vi genererar mest vinst, är det vi vill göra som företag när vi maximerar vinsten. På så sätt kan vi förstå att det finns en viss relation mellan värde och kvalitet. Just eftersom, det är inte en direkt relation, men det finns ett samband mellan värde och kvalitet, för att något som är värt mer för oss, något som har högre kvalitet, är vi villiga att betala mer för, helt enkelt. Det är ingen jätterevolutionerande åsikt. Det finns både en marknad för BMW och begagnade skodor, för att det finns en segmentering av marknaden. Den svåra frågan med värde, om vi köper teorin att värde är vad någon är villig att betala för den, så är värde för vem ett extra svårt problem när man inte är vinstmaximerande. I ett aktiebolag så är värde väldigt enkelt, värde och vinstmaximering, för att uppdraget är helt enkelt att ge den största avkastningen till aktieägarna. Problemet är att vi här inte har aktieägare, utan vi ska generera värde för någonting som kallas internet. Vi ska förädla internet. Och det är rätt många aktörer som har rätt olika preferenser angående vad internet är och vad man ska använda det till. För mig som individ så är det inte ens, om vi bara tittar på det, så är det inte helt enkelt. För mig som individ så vill ju jag att jag ska ha mitt balla domännamn, och att ingen annan ska ha ett domännamn, för det är det som gör mitt domännamn ballt. Gruppinklusion bygger på gruppexklusion. Man ingen poäng att tillhöra en grupp om alla andra gör det också. Men om vi tittar på mig som individ som vill utföra en samhällstjänst, så är det mycket svårare. För att jag vill ju också komma till Försäkringskassan och inte till Försäkringskassan. Om någon har läst nyheterna. Vilket vi kanske får anledning att återkomma till. Men det finns alltså från samhället en viss poäng i att ha en trygghet i systemet. Så vi skulle kunna säga att det är bra om, på så sätt för samhället, så är det bra om vi har ett system som är organiserat så vi kan lita på att en domän tillhör en seriös aktör. Vilket då skulle tala för att bara myndigheter får domäner. Vilket i sin tur är inte så populärt med företag, för företag vill att de också ska ha domäner, men att ingen annan ska ha domäner som inkräktar på deras varumärken. Slutligen samhället då, som ska vara någon form av aktör som ska motverka företagsekonomins kortsiktighet, och på något sätt är ett samlingsord för alla dessa olika typer av väder. Och här uppstår ju då problemet om man ska bygga långsiktigt värde eller skapa långsiktigt nytta för något som är internet. Vad är internet? Vem är det vi försöker hjälpa med vad? Ska vi leka lite med värdet på .se? Alla ekonomer måste ha en formel. Se den som symbolisk, för att den är högst stokastisk. Vi kan ju bara genom att diskutera lite att det finns rätt många parametrar som påverkar vad som utgör värdet på .se. Jag har sagt så att förtroende högst upp, för jag tycker att det är ett viktig del av det som hittills har kännetecknat den svenska domänen. Vilket liksom bygger på den domänregel, det regelverk vi hade från början, att det var bara aktiebolag och organisationer som hade en riktig .se-domän, vilket byggde ett förtroende för .se, att om man gick till en sida så var det en myndighet eller ett företag eller en seriös aktör. Och som jag ser .se:s position på marknaden, så är det fortfarande det vi surfar på förtroendemässigt. Men som nu snabbt håller då på att den aspekten håller då på att eroderas tack vare Försäkringskassan och Försäkringskassan till exempel. Något annat som värdet beror på, det är ju hur många som vill ha en domän. De flesta domänkunder som inte sitter i det här rummet är inte intresserade av att köpa en domän. De vill ha en tjänst. De vill ha en hemsida, de vill ha en blogg, de vill ha e-post. De köper inte en domän, utan de köper en tjänst som de har fått för sig att de vill ha, och som någon annan berättar för dem att de ska ha. Vilket gör att vilken domän jag använder, om det är en SE eller com eller nu, har inte bara att göra med förtroendet eller varumärket på domänen, utan också givetvis på vilka tjänster som finns. För när jag kommer till slut hittar i djungeln och hittar ett webbhotell, så väljer jag i det som finns i drop-down-listan. Och slutligen så har vi då den, trots papper tappar jag bort mig, jag är jätteduktig på att... Annan faktor som påverkar är ju då, förutom vilka tjänster, mängden människor som vet att de vill ha en domän, som beror dels på mängden tjänster visserligen, men beror också på ett antal barriärer som vi kan prata om, som gör att varför har du inte en egen domän? Och ett svar är till exempel för att de inte tycker att de behöver någon. Eller för att de inte vet att de kan skaffa en. Eller någon annan form av barriär som gör att man helt enkelt inte tror sig vara intresserad av en domän. Tror det eller ej, det finns sådana. Och så den mest mjuka parametern i den fina sålda domänreformen är ju då givetvis hur många tycker att .se är just den domänen som vi ska ha. Eller vilka vill betala dubbelt så mycket för en .nu. Vi kan även sälja olika typer av domäner. Idag har vi en produkt som heter .se-domän. Vi har en annan produkt som heter IDN-domän, som är IDN-domäner som är prissatta annorlunda. Vi skulle kunna ha .blogg.se-domäner. Vi skulle kunna ha PPS-domäner vi hade ett tag. Och vi skulle kunna ha A-lag och B-lag och ren och ända. Och vi skulle kunna ha en tjänst som heter DNSSEC. Och jag tänkte lite progressivt använda detta för ett exempel på problematiken i att resonera företagsekonomiskt för en organisation som .se, huruvida man ska maximera vinsten på att sälja tjänsten Dinesic eller om man ska långsiktigt arbeta för internets bästa, det vill säga att försöka implementera och säkra infrastrukturen. Dinesic är en rätt viktig komponent för att skapa en säker internetinfrastruktur för att implementera standarder som SPF, som DKIM, som ska minska spam, för att öka förtroendet för att det faktiskt är ett tjänst man slår upp. Så på så sätt så finns det ett tydligt argument utifrån stiftelseurkunden att kanske göra allt som möjligt för att den här används. Å andra sidan, om man kan istället sälja den och få in massa pengar till forskning, så kanske man kan forska på någonting som är ännu viktigare än att implementera den ESSEC. Så det här är en avvägning både mellan ekonomiska termer och vad som är långsiktigt bra för det vi idag kallar internet. En tredje mellanväg, det är ju att vi använder en teknik som DNSSEC för att bygga ett förtroende, att vi bara ger DNSSEC till aktörer vi litar på den typen som SSL en gång fungerade, att SSL-certifikat utfärdades bara till aktörer som vi visste vilka det var. Någon ringde och kollade dig att du var ett företag på den här adressen. Idag finns det två stycken fullständigt legitima certifikat i omlopp som är registrerade på Microsoft, men som med korrekt adress, men som inte tillhör Microsoft. På så sätt skulle man kunna använda Dinesic för att skapa en ny form av SSL-hänglås för att bygga ett förtroende, vilket är extremt knepigt och sätter en i en enorm situation om vem som ska avgöra vad som är snällt och elakt på internet. Men det är en teoretisk möjlighet, och det är just den här avvägningen som jag tycker är så spännande med att sättet vi väljer att förvalta infrastrukturen.se i Sverige idag. Det var ungefär vad jag tänkte säga. Tackar.
Och lite kort innan vi går vidare med Peter, så det fanns en fråga hur mycket är domän värt för en kund just nu. Lite konkret, senaste kundundersökning kan jag berätta. Kunderna är beredda att betala drygt 2000 kronor för att registrera en domän. Det finns ingen registreringsavgift just nu i de flesta fall. Och förutom det så vill de, eller de är beredda att betala lite mer än 1000 kronor per år för en domän. Det är det som kunderna svarar när vi frågar dem. Och då ser du ändå en skillnad mellan prissättning, eller som de pratade om, pris som parameter för kvalitet. För den relationen finns inte här.
Hej då. Okay. Bra. Ja, jag heter Peter Forsman. Jag har bakgrund som produktchef på datautbildningsföretag. Men sen 3-4 år tillbaka så jobbar jag väldigt mycket med internetrelaterade tjänster, och jag har bevakat domänhandel och involverad, även äger många domäner. Och jag tänkte ge en liten nya synsätt på vad man kan använda domäner till, mer än vad ni är vana vid. Och om man rent enkelt tittar på hur kunden eller internetanvändare söker kontakt med er verksamhet idag, så är det, ja, det är telefon, e-mail, webbadress, i viss mån även fax. Idag så är ju 2 av 3 direkt beroende av en domän. Sannolikt så kommer ju även 3 av 3 inom rimlig framtid att bli det. Men det gör ju också att ni som företaglig verksamhet förväntas ha vissa domäner. Och jag ska säga, för att göra det lätt, så jag ska ta upp en liten grej. Så har jag tagit ett fingerat företagsnamn som heter TB Export, bara för att visa på att det där är viktigt. Bindestreck, alltså Täby Export, som man ser, det är ju naturligt att täbyexport.se är erat. Men sen så är det väldigt vanligt med felstavningar, som bindestreck, www, bindestreck, eller bara att man missar en punkt, kan göra ett helt annat domännamn. Som fulregistrerare, pirater känner till, har procentsatser på hur pass många felstavningar det handlar om. Men ni förväntas förutom den svenska landsdomänen SE även ha exempelvis kom, nu, EU. Och det finns alltså uppemot 260 riktiga toppdomäner idag. Men sen så är det en sanning modifikation, för exempelvis Storbritannien har delat upp det i subdomäner, så att det är co-UK, me-UK, och sammanlagt så kan man säga att ungefär 400 toppdomäner finns idag. Och det är inte rimligt för något företag eller verksamhet att skydda sig under alla toppdomäner, men jag tycker ändå att man bör fundera ordentligt på vad man, eller vilken verksamhet och vilken kundkrets man vill skydda verksamhetsnamnet och varumärket för. Med IDN-domäner som nu finns tillgängliga för i stort sett alla internetanvändare, användare av olika browsers, så gör ju problematiken, den blir lite större, i och med att gårdagens exempel med Försäkringskassan visar ju att punkterna är viktiga. Och som sagt, ifall att inte ni tänker på det, så är det andra som kommer att hitta fallgroparna. Och sen så, någonting som man inte tänker på, det är att varje bokstav, varje tecken på ett färdigt keyboard ger 4-6 chanser till felstavningar. Som exempelvis då bokstaven T, som har då 6 stycken tecken runt omkring sig, som är väldigt lätt att skriva fel på. Och det blir ju, ska jag säga, det är orimligt att tro att man kan skydda sitt varumärke eller sin domän, oavsett om det är en tvåteckensdomän eller 63 tecken. Så chansen till felstavningar finns alltid, och den kommer alltid finnas, men man kan minimera. Och att köpa en domän extra är trots allt det billigaste sättet att skydda sitt varumärke på idag. Så att jag råder er att tänka efter, för att annars gör någon det åt er, och det kan bli otrevliga resultat av det. Men vilka potentiella problem finns det då för våra, eller det som vi räknar som våra domäner? Och det, av gårdagen så kan man ju säga det, att ingen vill ju bli förknippad med kasinon, porr, fildelning, virus, spyware eller phishingförsök. Men sen så finns det ju även konkurrenter som renommésnyltar, plockar upp närliknande verksamhetsområden, så att säga. Och sen så ett begrepp som är ungefär ett år gammalt, som kallas bowling, där konkurrenter köper upp, vi säger Försäkringskassan med Ö och Ä, och förknippar det med verksamheter som ni inte vill bli förknippade med. Och som sagt, ifall att var tionde besöker den sidan, då finns det stor chans att ni ses ändra som slarviga eller blir förknippade med den verksamheten. Bowling kommer egentligen från någonting som heter Google Bowling, som är ett väldigt stort problem som ingen riktigt kan ha någon lösning på för. Det innebär i stort sett att man kan köpa 1000 stycken inlänkar från porrsidor eller länksamlingar, och länkar det till er sida, verksamhetssida. Resultatet blir att ni får ganska hög trafik, men värdelös trafik för er verksamhet. Men resultatet blir även att ni blir nollade eller i värsta fall utkastade från sökmotorerna. Och på så sätt så slår då konkurrenterna undan konkurrenter, och alltså när de betalar för sponsrade länkar och så vidare. Och det är då ett billigt sätt att slå ut konkurrens. Men ett ännu större problem som jag anser, det är de här 400 skuggregistrarna som framförallt härjar genom kom- och nätsfären. Och de är alltså riktiga ICANN direktregistrerande registrarer. De jag har nämnt här, det är de tre största som egentligen är en och samma, som finns på en och samma adress, men som inte verkar offentligt utåt, utan bara registrerar för egen del. Och det innebär att de utnyttjar ICANNs registreringsförfarande med att de registrerar flera hundratusen åt gången domännamn som de, det kan vara olika varianter av Försäkringskassan exempelvis.com, och betala för dem. Men sen så finns det något som heter 5 dagars ångerrätt hos ICAN, vilket innebär att innan 50 dagen har gått så kan de ångra samtliga och får då alla pengar tillbaka. Och direkt när de fått pengar tillbaka så registreras de på igen och läggs då i olika parkeringsprogram som ni skriver fel, klickar på, och de tjänar pengar på de här länkarna. Och ja, ekonomer behöver ju inte leka allt för mycket med tanken, men mer än att kanske 2-3% genererar pengar av besökarna, så det blir ganska mycket pengar till slut. Och det här är ett fenomen som kallas för domain kiting eller ad drop scheman. Och det uppskattas att idag att uppemot 30 miljoner com-adresser ligger i dessa program som då inte redovisas av ICAN, i och med att de registreras på och avregistreras, så att de göms i statistiken. Men sen så givetvis som gårdagen så finns det ju lycksökare som hoppas att de ska kunna tjäna en hacka när de hittar. Och det är många, men framförallt så är det parkeringsprogrammen är ett fenomen som vi uppskattningsvis så är det eller hälften av alla domänsidor eller domäner som ligger i parkeringsprogram eller monetizing program som det kallas. Varav Cedo är ett stort, det finns även domainspa som var aktuella hos Nick SC för 1,5 år sedan. Och det är oftast, eller till 90% så är det inte alls några farliga saker, utan det kan vara någon som har, säg, 10 stycken domänen, var de ett är aktivt och de övriga 9 är skyddsregistrerade. Men istället för att de bara ska ligga så lägger de dem i program och kanske tjänar några spänn på det. Mycket mer än så behöver det inte vara, men det är alltså enorma siffror. Och även stora marknadsledande sökmotorer använder sig av parkeringsprogram och tjänar pengar på trafik som inte har någon sponsrad aktör. Men sen så har vi då även name napping, alltså folk som medvetet går in för att leta reda på felstavningar eller varianter av kända varumärken. Men det är väl det som jag ser som de större problemen idag. Det finns varianter, exempelvis de här 400 skuggregistrarna var ju även aktuella i Landrush av .eu. Och de har ju då gjort, eller i efterhand i somras nu kommit på att det kanske inte var så bra att godkänna de här 400 dagen innan Landrush. Men vi har väl inte sett allt resultat. Det har pratats om att Evryd ska stämma dem, men jag vet inte ifall att det har hänt så pass mycket där. Men för att ge en liten bild också på domänhandeln, alltså lite siffror. Så för ett år sedan när CERT var här så presenterades en siffra på 35 miljoner kvartal 1-05. Och den har ökat nu alltså till 57 miljoner i förra veckan, läste jag ICANs officiella siffra. Och det är alltså minst en ökning på 20 miljoner komadresser på ett år. Och det är ingenting som talar för att det här är någonting som är dalande nedgång, utan precis tvärtom. Plus, som jag sa, att de här ad-drop-schemarna, det är inte officiella siffror. Och där är det det finns en frontfigur som är då världens största registrar, GoDaddy. Deras CEO Bob Parson har gjort det till sin sak att föra kamp mot det här. Och enligt honom så är det solklart då en av de största konkurrenterna som står bakom alla de här 400. Och det finns även, man kan gå in på iana.org så ser man vem det är som står bakom alla de här skuggregistrarna. Men intressant är här också att det skiljer sig alltså i över 1 miljon registrerade com-adresser per vecka. Och det är dipp, och det tyder på att det är stora aktörer som tjänar pengar på din och min trafik på internet. Men sen så är det från år två eller år tre, så finns det även något som heter snapback-tjänster. Det är alltså eftermarknaden för upparbetade värden på domäner. Det kan vara bra domännamn, men det kan också vara så att det är domäner som har många inlänkar eller genererar trafik under en viss tid, som har naturlig placering i sökmotor och så vidare. Andrahandsvärdet på det bestäms ju av ja, vem det är som vill bjuda på det. Så att det är ofta i samband med, alltså snapback-tjänster innebär att det är ombud som hänger på låset, skulle jag vilja säga. När en domän blir tillgänglig så kämpar de om att få den för kunds räkning. Och det kan även vara i samband med auktionsförfarande eller budgivning. Men det är en väldigt intressant utveckling, tycker jag, att det är så pass mycket som 35 000 globalt sett domäner som ligger i det här. Och parkeringsprogrammen som jag pratade om, som så många sidor ligger i, de använder sig alltså av förtäckta, eller ja, det är alltså Google, det är sökmotorers sökannonser som ligger till grund för dem. Och de omsätter otroliga pengar, alltså många miljarder dollar. Plus då att det är cirka 3000 professionella domänhandlare. Och var man ska dra gränsen när man är professionell vet jag inte riktigt. Men jag har läst siffror om att de här 3000, det är sådana som äger 500 och mer domäner. Och sen så det sista som gör det mycket intressant är att det finns då ett flertal komadresser, korta typ business och så vidare, som har gått för motsvarande 100 miljoner kronor. Och det är inte ovanligt att det så kallade premium-domäner går för ett par hundra tusen dollar styck. Så att det är lite tankeställare och ska säga, den andra sidan av domänhandel som jag tänkte ta upp idag. Det var jag.
Hallå. Ja, efter det här så tänkte jag berätta lite grann om hur man registrerar domännamn. Kanske är passande. Lite fulregistreringar och sånt. Lite tips och råd. Vi har fått höra från Stefan vad ett domännamn är. Vi har fått höra hur man registrerar dem. Vad man använder dem till. Och jag ska berätta lite grann om hur man registrerar domänen, och då framförallt SE-domänen, men eftersom det är det som är intressant här. Jag tänkte börja med att berätta lite grann om hur man gjort i förr i tiden, i begynnelsen av SE-domänen. Från början var det Björn Eriksson som jobbade och registrerade domänen. Det var honom man kontaktade för registrering. Han skötte ensam administration, han skötte driften, och han satte upp regler och rutiner för SE-domänen. Reglerna var ju då att endast företag fick registrera domännamn, och det fanns krav på namnlikhet mellan ägaren och domännamn som man sökte. 1997 tog Internetinfrastrukturstiftelsen över hanteringen. Nya regler stipulerades, ombud akkrediterades, och ombudens roll blev då att ta över initialkontakten med slutkunderna. Förhållandet mellan slutkunden, ombudet och IES blev således att ombudet blev distributör åt IES mot slutkunden, och IES fortsatte att administrera tjänsten och att drifta tjänsten. Reglerna var detsamma. Man var tvungen att vara ett företag, man var tvungen att ha en namnlighet med den namn man sökte, och företagsnamnet som man innehavade. 2003 ändrades dessa regler. Då bestämde man att det inte längre ska vara till för företag att ha ett SE-domännamn. Även privatpersoner ska kunna äga SE-domännamn, och även icke-svenskar ska kunna äga SE-domännamn. Kravet på namnlikhet togs bort då också. Och det är denna modell som vi arbetar med idag. I juni i år beslutade IES att ännu en gång då ändra sin affärsmodell. Och bakgrunden till detta var att man ville förbättra tjänsten SE-domännamn. Visionen ändrades från att ha något som kunder får använda sig ifall de vill, till att försöka skapa en tjänst som de verkligen vill ha. Alla svenskar ska ha ett SE-domännamn. Man ska erbjuda ett unikt och attraktivt domännamn. Man ska ha högsta kvalitet. Det var några av de slagorden som vi hörde bara i morse till exempel. Frågan är då hur man åstadkommer detta. Kvalitet är hela tiden nyckelordet. Kvalitet för IES, kvalitet för ombuden, kvalitet för slutkunderna. Kvalitet för IES är att ha nöjda slutkunder och nöjda ombud. Kvalitet för ombuden är att kunna erbjuda driftsäkra, lätthanterliga domännamn som man kan tjäna pengar på. Att kunna erbjuda slutkunderna tjänster med SE-domänen som de eftersöker. Kvalitet för slutkunder är driftsäkra prisvärde och lättadministrerade tjänster kopplade till SE-domänen. Och för att åstadkomma detta så har man då beslutat att man måste komma närmare slutkunden. Det är slutkundens behov som styr. Det är de som vet vad de vill använda sitt SE-domän till. De upptäcker tjänster som de kan nyttja och sen så ber de om att få kunna använda det med sitt SE-domän. Vi som erbjuder de SE-domänen, vi måste vara lyhörda till vad de vill använda sina SE-domän till och hur de vill använda sina SE-domän. Och de som då idag är närmast slutkunderna, som kan vara lyhörda, få deras åsikter, det är webbhotellen, det vill säga ombuden. För de allra flesta domännamnsinnehavare, precis som Stefan sa tidigare, så är ett domännamn ingenting. Ett domännamn är rätten att få använda ett ord under .se. Det är tillsammans med webbhotellens tjänster som domännamn blir användbara. Därför har då IES beslutat att införa en registrarmodell. Modellen ändrar ytterligare en gång förhållandet mellan slutkund, ombud och IES. Slutkunden fortsätter att ansöka om SE-domännamn hos ombuden. Ombuden fortsätter att registrera SE-domännamn hos IES. Men ombuden fortsätter att administrera SE-domännamn och kundens vägnar efter registreringen. Istället för att IES uppdaterar information och kundens vägnar gör ombuden detta. Istället för att slutkunderna blir fakturerade varje år av IES blir de fakturerade av ombuden. Istället för att slutkunderna ibland måste kontakta IES för att få hjälp med sitt domännamn och ibland måste kontakta webbhotellet för att få hjälp med sin tjänst, så kan de kontakta webbhotellet för att få hjälp med allt. På detta sätt kan ombuden ta över all kontakt med slutkunden och följa deras utveckling och behov för SE-domännamn. Ombuden har ett nära samarbete med IES som förmedlar till dem kundernas önskemål. Och IES ser till att det är möjligt för webbhotellen, det vill säga ombuden, att uppfylla slutkundernas krav och behov. Vi är dock inte där än. IES beslut om att införa en registrarmodell är inte praktiskt utförd. En utredning ska startas nu under 2007 för att ta fram detaljerna, men förhoppningen att även under 2007 ha fram ett beslut över detaljerna av hur en registrarmodell för SE-domänen kommer att se ut. Men det man kan fråga sig är vad en registrarmodell rent konkret erbjuder. Till att börja med kan man säga att IES är långt ifrån de enda som inte använder sig av en registrarmodell. Det är snarare tvärtom så att de flesta toppdomäner i omvärlden använder sig ofta utav en registrarmodell och IES är kvar med en ombudsmodell som vi har idag. Comnet.org har tagit ett steg längre genom att duplicera IES och ha flera stycken olika registrar till exempel. Om man ser hur man jobbar med de andra domännamnen så arbetar man med att sälja domännamn genom att bundla dem med tjänster som kunderna vill ha. Man utgår ifrån vad kunden vill göra med sitt domännamn, vilken tjänst de vill ha. Sedan så kopplas då ett eller flera domännamn till den här tjänsten. Till exempel en e-postadress eller en hemsida. Vissa erbjuder att man får en hemsida och domännamnet får man per automatik kopplat till sig. Detta är möjligt för de andra toppdomänerna därför att tjänsten och domännamnet är hanterat av ombudet och kundens vägnar. exempel på lite tjänster och produkter eller tjänster som har tagits fram för andra toppdomäner tack vare detta. Till exempel Dold Whiz, som då slutkunden upptäckte att eftersom min kontaktinformation syns i Whizen så får man massa spam, alltså människor som kontaktar den. Och därför så vill man istället dölja den informationen, något som tack vare att ombuden får möjligheten att påverka informationen för domännamn kan erbjuda som tjänst. Man ser att idag så syns domännamn mindre och mindre bland tjänsterna. Kunderna köper en e-postadress. Man nämner inte så mycket om det här med domännamn. Man vet bara att man vill ha hans@mittföretagarbest.se. Och ett bra exempel på detta är till exempel Hotmail. Alla vet vad Hotmail är. Man går in på dess hemsida. Man registrerar en e-postadress. Men ingen vet att hotmail.com är ett domännamn. Utmaningen som vi har för att kunna erbjuda kunderna en så pass bra service för personliga e-postadresser med personliga domännamn, det är att vi lika lätt som Hotmail kan sälja tjänster till våra kunder. Jag tror att vi kommer att kunna lyckas med detta. Vi har långt kvar att gå, men en registrarmodell är i alla fall en mycket bra start till att nå dit. Det var vad jag hade. Tack så mycket.
Sticka.
Ja, nu vill jag sticka. Jag hade den där som
va?
Den kom inte upp, men den låg där också. Men jag tog den för stickan, så jag såg den. Hej. Jag ska alltså symbolisera lagens långa arm. Nej, men jag ska försöka förklara varför och på vilket sätt staten har velat öka sitt inflytande när det gäller toppdomänen.se. Jag är jurist och jag jobbar på Post- och telestyrelsen. Och det har jag gjort. Hör ni mig? Nu hörs det bättre. Jag har så små öron. Sådana här saker sitter inte så bra på mig. De brukar trilla bort. Ja. Jag får hålla fast den. Är det så? Ja, nej, så. Okej. Okay. Känns så. Kanske jag så. Sen den första juli år så har vi en lag om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Vägen fram till en lag, den kanske man skulle kunna säga var ganska lång. Den har föregåtts av ett antal utredningar. Den första beslutades om redan 1998, domännamnsutredningen. Lagens syfte, det är att skapa möjligheter för staten till insyn och tillsyn över domänadministrationen i Sverige. Tillsyn innebär en kontroll, kan man säga, av efterlevnaden av lagens regler och föreskrifter. Och det finns en bestämmelse i lagen om nationella toppdomäner för Sverige på internet som säger att det är tillsynsmyndigheten som utövar tillsyn över lagens efterlevnad. Det känns ju logiskt. Och sen så finns det också en förordning om nationella toppdomäner och så vidare, i vilken PTS pekas ut, eller Post- och telestyrelsen pekas ut som tillsynsmyndighet. Och det är också därför jag är här och pratar om toppdomänlagen. Och tillsynsobjektet, det är som ni alla vet IS-stiftelsen. Vad ska vi då titta på enligt lagen? Eller på vilket sätt, nu ska vi se om jag kan få den här funka bättre. På vilket sätt kan lagen tillförsäkra att en god kvalitet upprätthålls? Jo, i lagen så finns det krav på teknisk drift. Generellt kan man säga att det handlar om att verksamheten ska drivas säkert och effektivt och i allmänhetens intresse. Personalen ska ha god kompetens. Det ska finnas möjlighet att motstå driftstörningar och man ska upprätthålla ett gott integritetsskydd. Lite mer ingående vad Post- och telestyrelsen har att titta på är att DNS-tjänsten är tillgänglig och säker. Att informationen i kunddatabasen och Zoom-filen är korrekt, uppdaterad och tillgänglig. Att DNS-datat är skyddat mot skada, manipulation och förlust. Att det finns en beredskap att stå emot större trafikökningar eller andra störningar och attacker. Att, för att återkomma kanske till personalens kompetens, att det finns rutiner för verksamheten och en administration, en organisation som klarar administrationen. Vidare att de system och de utrustningar som används är kompatibla för en globalt fungerande domänadministration. Till exempel att man följer fastställda IETF-standarder. Vad säger lagen mer när det gäller krav på domänadministratören? Jo, det finns en skyldighet att föra register över domännamn och över kontaktinformation till domännamns innehavare. Det ska löpande upprättas säkerhetskopior av den här informationen. Det finns en skyldighet att göra den här informationen tillgänglig på internet. Men då behöver man först inhämta ett samtycke från den vars personuppgifter publiceras på internet. De här reglerna har kommit till därför att det är viktigt att det finns en korrekt och tillförlitlig registerfunktion. Ur teknisk synvinkel kan det ju vara viktigt för att kunna komma i kontakt med den vars dator sprider virus eller liknande. Man kan också säga att det är viktigt ur konsument- och näringslivsperspektiv för att man ska kunna veta vem som ligger bakom en viss e-handelstjänst till exempel. Sen finns det också, jag väljer här att beskriva några av de regler som finns i lagen. Och då finns det också regler som handlar om tilldelning av domännamn och tvistlösning. Och det här kan man säga är en slags övergripande reglering, en kodifiering av gällande ordning. Och det har ju Jonathan varit inne på lite tidigare här, hur man har gått över från en modell med förprövning till att nu inte längre ha förprövning och så vidare. Och vad lagen då säger är att de regler som domänadministratören väljer att ha, de ska vara i allmänhetens intresse, eller allmänhetens intresse ska tillgodoses. De ska vara öppna och offentliga. Till exempel ska ombuden erbjudas likvärdiga möjligheter. Och man ska beakta användarnas intressen. Bland annat skyddet av den personliga integriteten. Sen ska också domänadministratören då tillhandahålla ett effektivt förfarande för lösning av tvister. Och det här tvistlösningsförfarandet ska man väl se som ett komplement till sedvanlig domstolsprövning. Och det här har väl hittills då framför allt riktat sig till sån här, eller oj. Framförallt handlar det om uppenbara fall av ontro, alltså registreringar i ontro. Jag vill också kort bara nämna att det också finns en bestämmelse som säger att domänadministratören ska föra över kunddatabas och zonfil till tillsynsmyndigheten. Vilket de också gör sedan den 1 juli i år när lagen trädde i kraft. Syftet med den här överföringen eller deponeringen, det är att om driften skulle störas så ska den snabbt kunna återupptas igen med hjälp av de här säkerhetskopiorna som finns deponerade hos Post- och telestyrelsen. Sen tänkte jag också nämna förhållandet till ombud, i och med att vi pratar om ombud här också på det här seminariet, och det kanske är en fråga som hänger lite grann i luften när det gäller lagen. Det är så att IT-propositionen som är det förarbete som ligger till grund för lagen, så säger man att man har valt att inte ha någon särskild reglering när det gäller ombudens relation till domänadministratören, utan man ser det som att det är något som regleras mellan domänadministratören och ombuden i privaträttsliga överenskommelser. Så Post- och telestyrelsen har i väldigt liten mån om möjlighet att påpeka brister eller göra marknadsbedömningar när det gäller ombudens verksamhet. Utan lagen tittar ju framför allt på domänadministratörens verksamhet, hur den drivs tekniskt och säkerhetsmässigt. Ja, då kan man ju fråga sig varför behövs det insyn och tillsyn? På vilket sätt kan insyn och tillsyn bidra till ökad kvalitet? Jo, det är ju så att just när det gäller infrastrukturen.se så ligger den lite grann mindre inom statens eller Sveriges egen kontroll, kan man säga, en annan infrastruktur. Och det säger man också uttryckligen i propositionen, att det är inte så att bara för man har en lag så blir domänadministrationen automatiskt mer tillförlitlig. Men vad lagen kan göra, det är att den kan klargöra vilka krav eller vilket ansvar som domänadministratören har. Den kan också skapa en laglig grund för att vidta legala åtgärder. Och den här kan jag också, det vill jag också nämna, att det fungerar ju också lite som en parentes då, men det fungerar också parallellt med annat arbete som Post- och telestyrelsen gör i samarbete med I-stiftelsen. Till exempel det här, ett DNS-SEC-projekt som har pågått och som jag tror att det var ett seminarium om här tidigare idag. Så det finns också andra exempel på kvalitetsarbete som bedrivs på från olika håll, så att säga. Men för att återgå till PTS tillsyn då, så
När PTS arbetar med tillsyn så kan PTS initiera tillsyn på eget initiativ eller efter en anmälan från enskilda. Ofta kan det gå till så att vi får in en större mängd klagomål på ett område, och då får vi anledning att misstänka att någonting inte riktigt är står rätt till. Och när vi då bedriver tillsyn så har vi ett antal verktyg som vi kan ta till. Vi kan begära rättelse, vi kan underrätta, vi kan förelägga, vitesförelägga. Jag kan lämna ett kort exempel på en tillsynsinsats som vi har gjort under föregående år. Det rörde operatörer och abonnentupplysningsföretag och deras hantering av abonnentuppgifter och tystnadsplikt, där vi fick indikationer via konsumentklagomål och där vi valde att gå ut och ställa frågor till alla operatörer och abonnentupplysningsföretag om just deras hantering när det gällde tystnadsplikt och abonnentuppgifter. Och där vi fick in svar, analyserade dem, skrev en rapport som vi publicerade i vintras. Och det pågår fortfarande faktiskt en hel del arbete med att få till rättning i leden när det gäller det. Just det. När det sen gäller .se och hur vi ska arbeta med tillsyn, så tycker jag att det här är en skön illustration av hur tillsynen ska gå till, nämligen i samråd enligt propositionen. Det är så att tillsynen ska utformas så att den inte lägger extra administrativa bördor på domänadministratören, och det ska framförallt handla om granskande tillsyn i efterhand. Så arbetar PTS för det mesta med tillsyn, så det är ingenting som skiljer den här tillsynsuppgiften ifrån annan. Nu ska vi se, jag svarar direkt upp handen. Vill du att jag ska ta din fråga direkt till? Dagsläget, nej. Nej. Men det som när det just gäller .se och tillsyn, så har vi ändå nu planlagt och påbörjat, kan man säga, en tillsynsinsats här under hösten i form av en informationsinsamling. Det gör vi därför att vi enligt den här lagen då har ett tillsynsobjekt, och vi vill också få till ett gott informationsflöde oss emellan också inom ramen för tillsyn. Här ser vi det som en chans för stiftelsen att beskriva sitt säkerhetsarbete, och för Post- och telestyrelsen att beskriva vilka funktioner som vi ser som viktiga. Det här gör vi i form av att vi har skickat ut frågor till i stiftelsen som rör teknisk drift naturligtvis och registerfunktion, men också informationssäkerhetsarbete, förhållande till ICAN, till ombud, katastrofberedskap, tendenser som vi i stiftelsen ser. Vår plan är att vi ska få in svar om några veckor. Vi ska besöka stiftelsen, vi ska analysera svaren och rapportera här före jul förhoppningsvis. I övrigt vill jag bara säga, det här syns inte så bra kanske, jo det gör det. Både stiftelsen och Post- och telestyrelsen naturligtvis gärna tar emot synpunkter och frågor, och det finns en del information på våra respektive webbplatser, och min mailadress är där.
Som tur har vi en hel del tid kvar för frågor. Jag hoppas att de olika talare har gjort det tydligt att kanske domänmarknaden är inte så enkelt som man tror. Skulle man titta utifrån så ser domännamn ut som någon slags väldigt sympatisk, gullig grej som är jättegod och väldigt personlig. Tittar man lite mer i träsket som Peter började titta i, så ser man att man kan göra en hel del saker som man kanske inte vill ha. Tillväxt och marknad är egentligen inget större problem om man eftersträvar det. Frågan är hur man eftersträvar det, som man hör de olika talare har. Bara lite kort siffror igen. Om man tittar på våra kunder nu som har i snitt 1,6-1,7 domän. Om vi frågar dem hur många kommer de att köpa till kommande år, så tror de att de köper ungefär 3-4 till förutom det som de har nu. Bara med den informationen på mer försäljning av befintliga kunder så går det lätt till 1,5 miljoner domäner. Tittar man nu också på penetrationen, så ser det att ungefär 10% av internetanvändare har en domän. Får undersökningen visa att ungefär 10% knackar på dörren. Om man tittar på det, så skulle man landa på 3 miljoner domäner. Och då har man fortfarande de vanliga kunder. Då har man inte den stora tillväxten som Peter pratar om, andra typer av affärsmodellen. Så här har man tillväxt och marknad. Sen kommer in pris. Ska priset gå upp eller ska priset gå ner? Än så länge har vi alltid haft från stiftelsens sidan en local internet community som har drivit att domännamn skulle bli billigare, för att det skulle gynna tillgänglighet. Ju billigare det skulle bli, ju bättre det är för marknaden. Nu börjar man se också, okej, är det så smart? Om man gör det billigare nu, får vi rätt kunder? Får vi rätt kvalitet? Får vi egentligen inte för mycket att vi stimulerar de som är lagerhållare eller tjänar pengar på pay-per-click? Är det det som man vill? Tittar man på det som jag sa innan dess, att kunderna är beredda att betala mer, borde priset gå upp då? Ja. Inte tillräckligt i mina ögon. För det är en av de saker som jag kommer att titta närmare på, hur mycket det är tjänsten som de svarade på, hur mycket det var domännamn. Men det är helt riktigt att kunderna är inte så tydliga att skilja mellan de två. Men oberoende av det skulle jag tro att de ser mer värde i än vad vi frågar just nu. Men jag återkommer gärna vid andra tillfällen när jag får mer information. Jag kan också tänka mig, så fort vi har satt våra kundundersökningar bättre, att vi kommer att publicera dem på vår hemsida. Jag kan tycka det är väldigt nyttigt för allmänheten att ta del av informationen. Jag tänkte bjuda in de olika talare nu och tillsammans med er försöka ventilera några frågor. Och en av de frågor, ja. Ja. Om vi gör så, jag tror det är bättre ändå att vi sätter oss ner, så har vi tillgång till mikrofoner. Och här finns en mikrofon som jag gärna vill att alla använder så att alla hör det. Är det okej, okay, Jörgen?
Karin. Ja. Jo, min fråga var bara angående fulregistreringar. Har polisen prövat vanliga regler om bedrägeri på fulregistreringar eller liknande brottslighet?
Det kan inte jag svara på rätt upp och ner. Utan det, jag tittar på, alltså, jag har tittat på globalt sett i fulregistrering, men i Sverige så, mig veteligen, så är det bara genom ATF, alltså tvistlösning hos IS, som det har alltså reglerats vem som ska ha rätt till namnet eller inte.
Okay. Så
att, jag vet inte att det har prövats rättsligt, utan eventuellt ifall att Helena känner till någonting.
Jag kan kommentera lite.
när det gäller bedrägeri, hobbyist som jag inte är, men i alla fall, vi kan ju titta på Nordea phishingen till exempel, som är resultat av bland annat fulregistrerad domännamn. Och där har vi ju en bedrägeriutredning. Men det är ju inte själva registreringen man tittar på som är intressant, utan det är ju vad man har gjort med den. Utan bedrägeriet är handlingen och kanske inte domänen, utan på mål och medel.
Ja, precis, men jag skulle vilja få pröva att den som registrerar Försäkringskassan då med Ö och Ä som nu är möjligt då, har inte den personen ett uppsåt att lura den andra och tillskansa sig själv pengar. Problemet är att han först skaffar sig en registrering som visserligen är laglig, men egentligen skulle man vilja få pröva att om inte det här uppfyller liksom bedrägerirekvisiten.
Ja, som jag ser det så med gällande regler hos IIS så är det tillåtet för vem som helst att utan förprövning registrera alla lediga domäner enligt först till kvarn. Så att, jag ser problem med det, vem det är som ska gränsdra vad som är tillåtet och inte. Men i våran regel så ser jag att det är först till kvarn. Men som sagt, det är efterprövningar. Och sen så är det syftet med registreringen som är viktig. Vad man placerar på domänens adress.
Och det är också lite grann svårighet som vi ser som stiftelse. Att vi kan ibland se domännamnsregistreringar som vi kan anta har en viss syfte. Men det är väldigt viktigt att veta tills vi har sett vilket innehåll som man lägger på det. Och då är det oftast de olika ISP eller webbhotellleverantörer som hinner reagera först. Poi och jag diskuterar dagligen nästan om det som vi ser kommer förbi. Men fulregistreringar, de andra affärsmodeller som Peter hänvisade till, de kommer upp väldigt starkt nu. Det är något som kommer väldigt snabbt nu. Det är också väldigt viktigt att vi får upp ögonen hur vi vad vi gör med tanke på att vi vill hålla en viss kvalitet. Och till exempel vilka regelverk har vi, vilka möjligheter har vi att agera. Jag vet att Stefan är till exempel en person som gillar förprövningsmodellen.
Eller? Ja, alltså förprövningsmodellen. Det bästa i alla världar vore ju om vi hade en modell där vi på förhand kunde säga vilka domäner som är snälla och vilka som är elaka. Vilka som är dumma, vilka som är onda. Tyvärr är det ju väldigt svårt att göra. Det är extremt subjektivt för att vilka som är onda och elaka i en persons ögon är det inte i andras. Däremot så är jag ju en gammal gubbe därför att jag tycker att priset som SE-domänen har idag gör att mängden pengar du måste tjäna på en fulregistrering blir så låg att det blir attraktivt för den typen av verksamhet. Så att därigenom ser jag ett hot med alldeles för billiga domäner, att det attraherar en viss typ av verksamhet som urvattnar varumärket.se.
Mm. Här ser du att stiftelser har alltid haft en hotbild att man skulle tjäna för pay-per-click aktörer att tjäna pengar. För ju mer man subventionerar, ju mer man sänker ribban, ju Jonathan.
Just när till exempel komdomanen och det, så handlade det väldigt mycket om till exempel registrin som, eller ICANN sätter reglerna. Det är ju en liten, det är ett känt fel om man säger så, att man kan registrera ett domännamn och sen 5 dagar senare släppa det och sen registrera om det igen. Det är alltså för att stoppa det, det är bara en kombination om man ser till att folk är medvetna om det, sätter en pris, ett prislapp som gör att det inte är attraktivt att fulregistrera. och har rutiner så att man kan fånga upp eventuella fel som uppstår och tvister.
Samtidigt kanske du sätter pris som omöjligt gör eller inte gör att privatpersoner måste registrera 1, 2, 3 eller flera på det. Privatpersoner är ganska, under tiden ganska aktiva, bloggar, egna projekt. Där de skulle vilja ha domäner kopplat till det.
Jag tror framförallt man inte behöver prata om just 100-lappar utan det handlar om registrera utan några förbehåll. Hade man bara satt upp det till några kronor så hade man nog sett en drastisk fall av sådana registreringar till exempel.
Ja.
Ja,
vänta.
Nej, det är ett sätt att styra i alla fall. Priset gör ju bestämmer ju väldigt mycket.
Jag kan fortsätta spela elakt då och säga att finns det något egentligt egenvärde med en privatperson som har 5 domäner eller är det en anomali i ett system att vi ändrar det som en gång var en domän till att bli en individ? Är det rätt sätt att adressera folk? Vilket är en mycket större fråga. Men som sagt, är det ett bra sätt för infrastrukturen att en privatperson ska ha 5 domäner?
Innan... Vänta, du får prata lite.
Jag tror egentligen att det är viktigt att belysa att det finns en väl fungerande UDRP-lösning eller ATF som det heter på .se-språk. Att man tillämpar den här rutinen och att den som verkligen har den legala rätten för domännamnet kan få den efter den här tvistlösningsförfarandet. Att det syns ut i media att fulregistrerar man domän i ond tro så förlorar man den.
Nu är det tyvärr inte helt säkert att man förlorar. Nu är det troligtvis så att de flesta som gör fulregistreringen kommer att ge sig så fort man börjar ATF. Men det är inte alltid säkert att man skulle vinna. Jag såg en fråga där.
Jag är inte riktigt 100% på att jag förstod allt du sa, men om jag, alltså skillnaden mellan Comnet mot SE är ju helt klar att det, alltså där riskerar de ingenting utan får igen alla pengar. Samtidigt så tror jag inte att de har missat att IDN-domäner SE är fria för vem som helst att registrera under en viss period nu. Så att visst, det går att jämföra just nu åtminstone. Och det finns ju en risk med det, givetvis. Men alltså, du har ändå rätt i det du säger, att det överhängande hotet ligger inte på SE på samma sätt som det gör för Com och Net. Just på grund av 5 dagars ångerrätt. Här har du ju registrerat fast, så finns ingen ångerrätt för SE, utan då har du registrerat fast den. Jag vet inte vad det är svar lite grann. Jag ser väl inte direkt det som ett problem i sig, men däremot att ska säga, aktörer köper upp snarlika, jag ska inte säga domänpirating, men att de medvetet köper upp varumärkeslika domäner i hopp om felstavningar, det ses som ett stort problem. För sanningen är ju också den att även trots att det finns ett fungerande ATF eller UDF, alltså ett UDRP-case kostar $1,500 att överhuvudtaget tas upp. Sen tillkommer då ombudskostnader, och när det gäller ATF så kostar det också en ordentlig slant att överhuvudtaget igångsätta. Och sen så utfallen är en öppen bok. Det är inte alltid säkert att det tillfaller den sökande, utan det kan gå precis så tvärs emot håll också. Så att jag tror att vi kommer att se att folk medvetet i en högre grad fulregistrera eller registrera snarlika i hopp om att det finns då en ett utrymme från krona noll till vad det kostar att dra igång ett UDRP-case eller ATF. Och i det spannet finns det då två vinnare som kan ha.
Ett annat problem som jag ser rent samhällsmässigt eller rent internetmässigt med de här, för att liksom, jag kan köpa argumentet legitima affärsmodeller, det fungerar, varför ska inte de få registrera sina domäner när vi får registrera våra och ha en lite lätt mer sofistikerad affärsmodell men fortfarande ha en pay-per-click-modell. Problemet med att registrera massor av felstavade domännamn är förtroendet för nätet som sådant, och problemet med till exempel tjänster som 24 timmars myndigheten när medborgare börjar bli osäkra på om de har kommit till Försäkringskassan, mycket Försäkringskassan idag, men om de har kommit till sin myndighet eller om de har kommit till en snarlik adress som ser relativt likadan ut eller som innehåller annonser. Så att i det stora hela så finns det ett större problem där om man börjar göra det i för stor skala, även om affärsmodellen är kanske lika legitim som alla andra pay-per-click-setup vi har på nätet som sådant. Där skulle ju en sista kommentar. Där skulle ju till exempel problemet mildras lite om sökmotorerna var bättre på att slänga ut domänen ur sina index när de försvann. Det vill säga att indexet nollställdes när en domän gick ut. För att modellen idag är ju att köpa upp en modell, en domän som har försvunnit men som fortfarande har en sökmotorranking som gör att folk trycker på den i många fall. Så sökmotorerna prenumererade på uppsagda domäner och kastade ut dem, så skulle en viss del av marknaden försvinna.
Ja, klar.
Det är ett problem.
Jag hörde någonting om privatkunder som du nämnde. Bara lite, 75% av våra kunder är företag, men just nu är 40% av de som registrerar sig privatkunder. Så det går ganska fort nu. Där man ser att privatmarknaden börjar komma och visa intresse och vill ha en paketering av speciellt hemsida, blogg eller fotobok. Ja. Du borde sitta i de ombudsmöten som vi har just nu, för det är precis där som vi har diskussion om. Det finns alltid en risk
från stiftelsesidan att när vi går över till en registrarmodell att man bara slänger slutkunderna i marknaden och det får ombudet ta hand om det. Och där kan Jonathan och jag ha kanske skilda åsikter. Och vi som stiftelse har, tycker jag, ett ansvar för slutkunder och kommer se över hur man förhindrar att slutkunderna hamnar i händerna av ombud och blir för mycket inlåsta. Jag antar att Jonathan vill reagera på det.
Som det ser ut med de andra registrarmodellerna så är det till exempel så att man är som registrant för ett domännamn aldrig bunden till ett webbhotell. Utan man kan ta sitt domännamn och som ägare för domännamnet så får man peka det vart som helst. Man får lägga det hos vilket webbhotell man vill. Och det är någonting som aldrig ombudet, om man säger så, eller webbhotellet kan stoppa om inte de har på något sätt gått in och ändrat informationen för domännamnet. Sen så kan man fortfarande påstå till exempel att oftast är det så att slutkunden som har domännamnet har beställt en tjänst som man har ett avtal med mot webbhotellet. Och den kan man ju påstå att den inte är uppsagd bara för att man flyttar sitt domännamn. Men en väl fungerande registrarmodell så är man som kund aldrig bunden till ett enda webbhotell.
Ja.
Inte kommer att behöva utan jag har fler än fem domännamn. Min fråga är om det är en hälsosamt för namnrymden sätt att förvalta den. Det betvivlar jag inte alls.
Domain tracing för alltså generellt eller bland annat webhosting.info och sen givetvis då Bob. Förlåt? Antalet 57 000 är registrerade enligt ICANs rapport förra veckan. 54 miljoner finns det webbhosting.info. 54 miljoner. Det faktiska antalet då förra veckan när jag kontrollerade.
Fem eller fler, en liten grej där. När vi tittar på förra veckans registreringar av IDN-domäner nu vi har börjat en kampanj, då kan man säga att 97% av våra kunder registrerar färre än 50 domäner. Men de resterande kunder, 3-4%, som registrerar fler än 50 domäner står för mer än 60% av registreringarna. Det ligger lite över 1000. Personen sitter i salen här. Och vi har dagligen kontakt. Men man kan säga att man skulle nå 97% av kunderna så länge man inte lägger en spärr över runt 50. Jag såg.
Jag har en fråga till Helena Bäckström. Vi är faktiskt kollegor på Post- och telestyrelsen, men dock icke på samma avdelning. När vi talar om tillsynsfunktionen här och det här vi har diskuterat nu, har PTS någon åsikt om eller lagt upp eller synpunkter på hur den här granskningsfunktionen eller förhandsgranskningen som vi har pratat om det ska finnas en sån, hur den ska gå till, vilken kompetens som ska ligga bakom, vilken typ av rutin som ska finnas eller så.
Alltså det vi har Ja, som jag beskrev lite kortfattat, så det står i lagen, det finns bestämmelser om när det gäller just regler för tilldelning, det är på en övergripande nivå där så att säga övergripande beskrivs hur IE-stiftelsen ska utforma sina regler för tilldelning. Och där så nämnde jag ju några faktorer i allmänhetens intresse, på likvärdiga villkor, offentligt och så vidare. Hittills har vi inte, lagen trädde i kraft 1 juli ska jag väl också säga, så att vi har hittills inte haft någon anledning att titta närmare på förprövning eller inte förprövning och så vidare. Och Så som jag ser det, så är vårt ansvar att titta på hur det övergripande fungerar.
Kanske jag kan tillägga något. Än så länge har vi en statistik som visar att 1 på 5 000 domänregistreringar leder till en tvist. Så 4 999 är i alla fall utan större problem. Skulle den statistiken ändra sig och ser man väldigt tydligt att det finns problem i registrering, så är det en sån sak som man börjar titta på.
Jag ska bara lägga till en sak. Det är också så att tvistlösningsförfarandet, som det också finns krav på att det ska finnas, finns till för att ta hand om den här typen av problem som uppstår.
Har ni någon, om man tänker sig att tvister, nu har man kommit så långt så att man vill betala till exempel 10 000 kronor för att skapa en tvist. Har ni någon form av statistik på de fallerna, kanske två innehavare kommer överens sinsemellan, och den som kanske köpte domänen om att sälja det direkt till istället för att gå vidare via en tvist och sånt?
Nej, vi vet alltid precis, vi vet inte precis om det blir en förlikning. Vi får bara höra att de inte går vidare. Och det är inte heller att något ATF-beslut har blivit prövat i en domstol. Inte heller någon där som man har tittat.
Det hade varit intressant att se om man kunde få fram någonting om det.
Mm. Kan se på det.
Ja, vänta, jag tror att det var först.
Ombud får ju inte registrera sig själv.
Ja, vi personligen kan säga att vi har haft några sådana exempel där det är någon person som har hjälpt till att registrera domännamnet och de har lagt till sig själva. I de flesta fallen som jag har varit med om så har det bara varit av praktiska skäl egentligen. Så att det har handlat om att det blir den hela den manuella processen om att uppdatera informationen, men som sagt, om någon kommer och beställer ett domännamn hos ett ombud och ombudet väljer att skriva någon annans information än kundens, så gör man ju en direkt otillåten handling. Det har ju funnits fall då vissa har registrerat domännamn på sig själva bara för att kunna knyta kunden närmare sig själv. Gör det svårare för dem att säga upp sina avtal, flytta. Långa uppsägningstider, långa avtalsperioder och så vidare. Så att,
men... Ni går ju till sista frågan. Det är den frågan.
Jag tänkte väl mest ge en liten replik på din fråga som jag upplevde inte fick något svar. Hur gör man om någon har registrerat en domän utan prickar och så kommer någon och vill registrera eller registrera den med prickar? Mitt fall är sånt. Det domännamn jag har idag har någon registrerat utan prickar. Och jag tittar på det som står där, Backström. Låt oss säga att man registrerar backström.se. För att det gick inte att registrera Bäckström. Och så råkar jag heta Bäckström jag också. Vem av oss har rätt? Jag tycker vi båda har rätt. Eller hur?
Ja, men frågan är om det är två olika namn.
Ja, fast det är ju... Ja, men heter vi båda Bäckström och den ena registrerar Backström och den andra registrerar Bäckström först, så får jag avstå Backström och den andra får avstå Bäckström. Absolut. Ta det klassiska namnet Eriksson.
Jag skulle bara ställa en sista fråga till dig, Helena. Om just PTS har någon åsikt om arbetet med att ta fram en ny affärsmodell. Om ni kommer vara involverade där eller vad ni har för planer för det?
Inte involverade.
Kommer ni granska det eller hålla öga på det eller vara involverade överhuvudtaget?
Nej, alltså det är självfallet i den mån... I stiftelsens förhållande till ombuden påverkar teknisk drift och så vidare, så vilket det kanske kan komma att göra beroende på vilka befogenheter ombuden har att göra vissa justeringar, ompekningar och så vidare, så får det konsekvenser, så är det inom ramen för det som vi tittar på.
Det blir kanske i så fall efter att ett beslut har tagits som ni skulle i så fall involveras, om ingen ber er bli involverade tidigare.
Ja, det är väl sannolikt.
Okej, jag tänkte avsluta lilla passet domän, marknad och kvalitet. Jag tackar. Nu vet jag inte riktigt om ni får rast eller om ni får springa till nästa pass. Men jag hoppas att få en fortsatt bra dag. Tack.